Sista byggstenen i detta lilla Tauberporträtt var således Octavios entrésång Freunde das Leben ist Lebenswert ur Giuditta av Franz Lehár. Tyvärr finns på skivan inte angivna vare sig orkester eller dirigent. Slutstenen i vårt program ska efter dessa tenororger bli en duett mellan två sopraner ur Richard Strauss Arabella. Ett stycke som på flera sätt i sin klangsalighet erinrar om de många kvinnoensemblerna i Rosenkavaljeren. Jag har hittat den här duetten mellan Arabella själv och Zdenka, hennes syster, med Lotte Lehmann och Käthe Heidersbach. Och här finns mycket att njuta av, inte minst Lotte Lehmanns fina frasering och fina textning. Orkester och dirigent är även här tyvärr anonyma, men inspelningen tog det vara gjord omkring 1930. Och har ni nu några förslag som kan göra vårt program omväxlande och mångsidigt som det bara går, så skriv gärna till Röster från förr, Sveriges Riksradio, 10907 Stockholm. Röster från förr, Sveriges Riksradio, 10907 Stockholm. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa lördag vid samma tid. Till dess, ha det så bra.
Thank you. Förmodligen, vad jag kan komma ihåg, var det uppgjorda grejer alltså.
Alltså Ingemar hade, som de flesta inte idag har klart för sig, hela AIBS som då dominerades av Russell och just Roger Wassberg. Och det, i Kungliga Hallen då utbröt ju rena rama publikkaoset, för publiken var ju inte underrättad om att det skulle vara uppvisning. Så man välte spikerbordet och man välte Glocavell, och det var knappt att Ingemar kom i helskinnad ut, trots att han då hade gått ärligt tillväga. Så publiken var fullständigt upp och ner på. Och det där kan jag faktiskt inte förlåta Svenska Boxningsförbundet, för att det var ett spel bakom kulisserna där Ingemar fullständigt oskyldigt blev dömd, och det var han sen fick sota för i internationella sammanhang, nämligen i mässhallen i Helsingfors 1952.
Och även om Ingemar där efter många gånger sa att han brukar inte så mycket om den här silvermedaljen och så vidare, men så måste väl ändå ha suttit ett dagg i hjärtat att han inte fick den han var så välförtjänt utav. Och jag har nog knappast sett Ingemar mycket gladare någon gång än vad jag tyckte att han såg ut i maj i år, när han på Åbyfältet samman med Olympiatravet fick den här silvermedaljen, där Olympiska kommitténs nuvarande ordförande Samaran stod och delade ut den hela och hade hela gänget med sig, och Ingemar stod stolt på nummer 2. Ettans plats där var borta och trean fanns inte heller, men på 2:an på prispallen där stod Ingemar Johansson och mottog den här silvermedaljen som han så väl förtjänt hade gjort sig förtjänt av, som jag sa tidigare. Och mannen bakom det där, har Ingemar hela tiden sagt, var Sven Ekström, BM, journalist här i Göteborg, tidigare på Ny Tid, numera på Aftonbladet, som kämpat hårt för den här silvermedaljen, Sven. Det är väl så, Ingemar, att du fortfarande vill ge Sven eloge för detta?
Ja, det är hela orsaken till det, för att Sven har i alla år skickat in inlagor till förbundet om den här medaljen och hela tiden fått avslag. Och till början med så var jag inte så där väldigt entusiastisk på det, men undan för undan så tände Sven även intresset hos mig, och så att jag sympatiserade fullständigt med honom i det fallet. Och jag kan säga att det såg inte ljust ut på 17-18 år. Det var först på det 19:e året som det började lätta lite. Men Sven går inte upp. Hade varit jag själv hade gett upp långt, långt tidigare. Mm.
Hade du den där riktiga känslan av upprättelse när du stod ute på Åbyfältet på Olympiatravet den här söndagen i maj?
Ja, jag får väl säga. Man kan väl inte få bättre upprättelse än att ha Olympia... ledaren för hela olympiaden där, Samaran. Vi hade amerikanska boxningsförbundets ordförande Hull. Och vi hade prins Bertil. Vi hade hela svenska olympiakommittén där, så gott som. Så att jag kände mig faktiskt rätt nöjd ändå.
Alla stod i vakt för Ingemar Johansson, finska boxningsförbundets ordförande.
Ja, visst, hela gängen, men finska boxningsförbundet ska jag säga, de har varit välvilliga inställda till det hela tiden. Den stora boven i dramat när det gäller att återfå medaljen, det har varit Fränkel.
Som är vem då, Sven?
Ja, von Fränkel, som Ingemar säger, låt mig förtydliga med Erik von Fränkel, så var hans hela namn. Han var alltså ordförande i den finska olympiakommittén, högste bossen för olympiska spelen i Berlin, eller förlåt mig, i Helsingfors 1952. Och en av dem som tyvärr spjärnade hårdast och mest energiskt emot att Ingemar skulle få sin olympiska medalj från 1952. Varför von Fränkel var så emot detta, det lyckas jag faktiskt aldrig få reda på, om jag ska tala sanning. Så sanning behöver man ju tala i sånt här sammanhang. Jag vet, vid ett tillfälle så berättade en framstående medlem av den finska olympiakommittén, också en skicklig boxare på sin tid, Valle Resko. Han frågade vid ett tillfälle, Resko kämpade också hårt för Ingemars medalj, han frågade vid ett tillfälle denne Valle, denne von Fränkel, varför är du så emot att Ingemar får sin välförtjänta medalj från Helsingforsspelen 1952? Vad har du emot svenskarna? Eller har du någonting emot Ingemar? Frågade Valeresco. Då svarade Frenkelsson så att jag har ingenting emot Ingemar Johansson alls. Men, förklarade han, och varför han sa så, inte vet jag. Jag gillar inte svenskarna. Varför han sa detta, det är... Ja, det är helt obegripligt varför han påstår så. Och...
Du fick lön för mördaren i alla fall till slut, Sven, när du kämpade för den här medaljen. Det måste ha känts skönt för dig också när du såg Ingmar stå där med silvermedalj. Du var inte där den gången, men ändå.
Ja, triumfen och det sköna i sammanhanget, det sköna som man kände i hjärtat, det var ju det faktum att Ingmar äntligen fick sin medalj, vilket han skulle naturligtvis ha haft redan 1952 i... Augusti 1952, Ingemar, men det var ju en massa omständigheter som spelade in där vid lag som hindrade rättvisan från att ha sin gång. Och sen dröjde det så många herrans år, 30 tror jag vi räknade till, innan rättvisan äntligen hade sin gång. Och det tillfället kom alltså nu i maj 1982 var det, förlåt mig. Och det var ju som sagt en följd av att inte minst internationella olympiska kommittén hade agerat på ett sätt som visade att Ingemar på ett felaktigt sätt blev berövad sin medalj i Helsingfors.
Och förhoppningsvis nu så ligger inte den medaljen bland alla andra i en skokartong utan hänger på hedersplats någonstans. Ingemar, vad är den?
Ja, jag vet inte riktigt var den har blivit då. Men den ligger där någonstans. Ja.
Sen Tjusling har otur, varenda gång han tar ut den här goda mockatårtan så säger vi till honom, nu får du spela en bit så här.
På tal om den mockatårtan, det ringde en vänlig dam igår och frågade om jag tyckte om mockatårta. Och sa, det gillar jag skarpt. Och då ville hon skänka en till mig. Och de var här igår, hela familjen, med den här mockatårtan. Och den är ju alldeles enorm som du ser. Fruktansvärt god är den alltså.
Vi ska tala om det att det är många som har ringt till studion under programmets gång här och framfört sina gratulationer. Jag har tyvärr inte Ingmar alla namnen, men bland annat var det två damer i Johanneberg i alla fall som önskade gratulationer på högtidsdagen här.
Två före detta grannar
till och med var det. Vi uppfattar inte namnen nämligen, ser du. Men de vet säkert vilka det var.
Och då sjunger jag en bit för dem.
Ja, det får vi göra.
En blick ska bära till dem.
En oslagbar kombination tycker jag detta var mellan Sven Tjusling och Ingmar Johansson, framfört i Johanssons kök på Sandlyckan, Fridhemsvägen nummer 9 tror jag det var. Stämmer det, Ingmar?
Fridhemsvägen nummer 9, ja.
Nu vet alla det som lyssnar på Radio Göteborg att Fridhemsvägen nummer 9 där Ingmar Johansson, åtminstone en stund idag, men det är ganska mycket på programmet, bland annat mottagning på Trädgården och så match ikväll på Nya Ullevi. Inför får vi hoppas, ja, inte 50 000 för det lär vi väl inte få dit ikväll på Kamraterna Öster, men det var ganska många när du kom hem från fighterna mot Floyd.
Ja, men Blåvitt skulle dra en del också.
Man tycker det. Fast det är lite tråkigt väder. Men det kommer säkert många för att gratulera dig ikväll, tror jag.
Ja,
ska vi ta och göra ett litet hopp? Vi var på 1952. 56 slog du ut en italienare som gav eko i hela världen.
Francesco Canvicchi.
En av dina bästa matcher, säger de som förstår sig på.
Ja, det var ingen dålig match. Men, och jag var ju nöjd med resultatet.
Du lär ha legat under på poäng men kom tillbaka väldigt starkt mot slutet.
Sett från långt håll låg jag under på poäng. Men räknat från inside där jag var så var jag, tyckte jag, överlägsen bara för att Kavicki hade i sin boxning stora gester för sig, alltså långa svingar och sådär. Man råkade aldrig någonting. Och jag träffade honom hela tiden insidan, i infighting, nöp jag honom hela tiden. Och det var det som gjorde resultatet, att helt plötsligt så ser då folk Kavicki, som har verkat som den stora killen i ringen, plötsligt ställa sig med händerna för ansiktet och vara strykrädd mer eller mindre. Och första gången han gjorde det så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Men utan jag tog ett steg tillbaka. Men andra gången när han gjorde samma gest, att han ställde sig med händerna framför ansiktet och lutade sig neråt mot repen, så tog jag ett litet steg till sidan och så slet jag in en högerkrok rätt under hjärtat på honom. Och det var precis som om benen sprätte väck på honom. Och den har en underlig verkan när man träffar under hjärtat, för det är ett center som skickar upp förlamning till hjärnan med, för hela kroppen. Men han var klar i blicken, så han låg och tittade på mig. Jag tänkte, varför går han inte upp? Men han låg helt stum ända tills det löste, och flög han upp. Men då var det tyvärr för sent.
Då var du Europamästare istället. Och det gav dig också då entrébiljett till de riktigt stora matcherna. Eddie Machen eller vad heter han egentligen? Det får du säga.
Eddie Machen.
Machen heter han. Det finns 1000 uttal på den killen. Ja. Nya Ullevi 1958.
Ja, men jag ska bara säga det om Kavicki. Du vet att vinna en match på poäng i Italien, det är ju helt, det kan du bara glömma alltså. Så att det gällde för mig att få in en dagsidel på honom, och det lyckades jag ju.
Mm.
Så att det var ingen snack om saken, men det var nog inte alls vad de hade räknat med.
Nej, det gav eko i hela boxningsvärlden. Som ledde fram till Eddie Machen, Nya Ullevi, inför ett oslagbart publikrekord, verkade
det. Ja, det var inte bara det att jag vann EM där, för du vet att det var ju 56, och jag mötte inte Machen förrän 58. Så att jag gick ju en hel del matcher till där som gick bra.
Så att vara Europamästare innebar inte att man direkt fick ta sig an de stora på världslistan, menar du?
Nej, visst inte.
Det var Edvin som matchade fram dig?
Ja, visst. Vi tog nästa namn på listan hela tiden.
Metodiskt?
Metodiskt. Och då blev det Machen till slut. Det var ju en chansning som Edvin frågade mig då, att jag har ju en bra gubbe på gång, men det är bara frågan om du vill möta honom. Men tar du honom så finns det chans att dels kommer vi tjäna massa pengar, och dels så blir det en direkt VM-chans mot Floyd Patterson. Och du vet, det lät lite avlägset för mig att man skulle få fightas mot Floyd Patterson. Så att det tog jag ju med en nypa salt alltså. Och jag sa, det är okej, ta hit den. Tror du jag kan vinna så tar vi en chans. Och så blev det.
Mm.
Alltså det var Eddie Machen jag talade om nu.
Mm. Första ronden utslagen. Det var många som var ute och köpte korv och fyllde på inför matchen. Men det var många som, och alla de missade något.
Jag ska säga det.
Det gick så fort.
Om jag skulle lyssna på alla som inte har sett den matchen, så var det ingen som såg den matchen.
Jag sa Douglas Hoge, han kom och han bara hann och hälsa på sina närmaste vänner där. Och när han satte sig så var matchen över.
Ja, du, men han hade ju lite besvärligt att sätta sig ner också. Det tog för lång tid.
Mamma Ebba sitter och skrattar och hör de här olika namnen här. Du. 1952 när Ingmar kom hem ifrån den här snöpliga OS- diskvalifikationen. Kommer du ihåg vad han sa när han kom hem då?
Det gör jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg det, men vi tyckte ju att det var väldigt orättvist. Mm. Han hade ju vunnit sina tre matcher före. Ja. Mm.
Så när du satt och lyssnade på raden och hörde att han blev diskvalificerad, så kom det nästan en tår.
Ja, det tycker jag. Det gjorde det.
Och sen då, när han skulle åka till Italien alldeles ensam och möta Kavicki där nere, hur känns sånt där då när man är mamma?
Ja, lite oroligt, lite nervöst förstås.
Men då hade han bevisat så många gånger att han kunde stå på egna ben, så du var inte rädd?
Självklart.
Nej, det hade ju varit roligt att varit med där nere, det hade ju varit. Men blev inte så.
Men det blev ju många resor sedan fram på här. Köttbullarna var inte så viktiga där i Italien. Det var det mer sen.
Man hade spaghetti
nu. Hade han ju spaghetti.
Jaha, det var Eddie Machen det, Pelle. Och sen så var du inne lite grann på Floyd Patterson.
Ja, det började närma sig då. I juni 1959 så var det dags för den stora matchen, Ingmar. Lång uppladdning och ett långt förspel också, som det har skrivits och talats väldigt mycket om. Vi kanske inte ska gå in på just det, men det var lite rörigt i början innan matchen kom till stånd.
Ja, det var ju det. Det var väl det här kontraktsbråket alltså, men det är ju inte så roligt att lyssna på, så det utelämnar vi.
Matchen är bättre?
Ja, det är klart. Matchen är bättre.
Lennart Krusner satt som bisittare till... Ska du säga vem det var som refererade matchen hem till Sverige?
Ja, det var Carl-Henrik Ottosson och jag som gjorde det. Mm. Och eftersom Sveriges Radio på den tiden var så fina av sig, så att inte ens en VM-match i boxning skulle kunna få lov att sändas den vägen, så ordnade ju Edwin Ahlqvist genom sina amerikanska förbindelser radiorätten, och så skickade vi istället referatet via Radio Luxemburg hem till Sverige. Och där satt Pekka Lange som relässtation i Luxemburg. Och vi satt vid ringside på det genomvåta Yankee Stadium. Det regnade ju fantastiskt, och som du vet så blev ju matchen faktiskt uppskjuten ett helt dygn.
Mm.
Vilket skulle vara intressant att tala med Ingemar lite grann om. För det måste ju vara hemskt att vara förberedd för en just en kväll. Och så behöva boxa nästa kväll istället.
Ja, tänker tillbaka på det så tycker man också samma som du, att det borde varit besvärligt, men jag tyckte det var så. Det betyder ändå att vila till, uppladdning.
Ja, det var enastående att märka. Vi var ju lite privilegierade på det viset att vi arbetade för Radio Luxemburg, så vi fick ju komma och gå hos dig och Birgit på Hotel Commodore, var det väl, där du hade din svit. Och jag glömmer aldrig, ungefär cirka 3 timmar före matchen, då Edwin kom in och pratade med dig. Och så när vi gick ut så gjorde Edwin Ahlqvist det där vanliga boxningstecket. Han slog höger, rundrak höger i sin vänstra handflata. Och så sa han, saken är biff, Ingemar vinner ikväll. Och det var ingen tvekan om att stämningen var som på hela Commodore, från Dr. Gösta Karlsson till Ingemar själv.
Ja, Ingmar vann också den där matchen, och det vet ju alla nu. Vi lyssnade väl samtliga på den som var någorlunda gamla, åtminstone alla som var om 5-6 år satt och lyssnade, eller var där, eller vad man nu gjorde för något. Men alla var i alla fall medvetna om att Ingmar Johansson slog Floyd Patterson. Floyd åkte upp och ner i golvet, men så småningom så gick det inte längre, utan att Ingmar Johansson var ny världsmästare. Men så var det ett par matcher till och Floyd tog revansch, och Ingmar fick alltså bara vara världsmästare över en match. Jag ska väl säga att alla som har vaknat nu här, klockan är 8:20 och telefonerna ringer hemma hos Ingmar Johansson. Alla vill gratulera, men tyvärr så kan ju Ingmar inte gå ifrån nu och svara, eftersom vi sitter i direktsändning i radion. Och det är bara att beklaga alla er som inte har vaknat tidigare att ni inte har varit med från början, för det har varit mycket skojigt här. Vi sitter runt kaffebordet här nu, några stycken, men det är många som inte är här, många som kommer uppvakta Ingmar så småningom. Edwin Ahlqvist, Gösta Karlsson och massa människor som säkerligen dyker upp så småningom under den här dagen. Floyd Patterson är ju en som vi naturligtvis väldigt gärna hade velat se till det här bordet också, men av kända skäl, han finns ju på andra sidan Atlanten, så kan han ju inte vara med här. Men det finns ju möjligheter att kontakta folk på annat sätt, så att igår kväll så ringde Pelle Johannesson upp Floyd Patterson på andra sidan, och Floyd framför nu sina hälsningar till Ingmar Johansson på ett band direkt från studion ner på Spannmålsgatan. Låter det så här?
Okay, on this day, the 50th anniversary of Ingmar Johansson's birthday, I would like to express my congratulations. I'm sure the next 50 years will be lived with the same enthusiasm, determination and dignity that brought him so much acclaim as world champion.
What do you think?
That's it.
What do you think, Floyd, of Ingmar as a boxer?
Well, I think he was a very, very good boxer, one of the greats, in my opinion. I think he should go down as one of the greats.
What do you think about him as a person, as an individual?
I happen to like him very much. Of course, during our fighting days, I never got to really know him, but since we both retired, I have met him on several occasions. At the Superstars, in the Virgin Islands, and also in Sweden, several occasions and also in New York. And each time I meet him, I like him even more. I think he's a very nice person.
What do you think of him as a marathon runner?
Well, I think it's fantastic that a man can gain as much weight as he did and run 26 miles. I could not do it.
Oh, you did?
I could not, you know, carry that much weight and run 26 miles.
But you're quite a good marathon runner yourself, aren't you?
Well, fortunately, I don't have the weighting on my head, but if I did have the weight he had, I would not be able to do it. But yet he is able to do it, so he's working under a handicap. He's able to do it with the handicap and all, so I think it's fantastic. Mm.
You met three times in the boxing ring, 59, 60, and 61. What do you remember of the evening at Yankee Stadium in 59? Was that a terrible evening for you?
Yes, it was. It was a terrible evening, but it's something that I think all of us, or most of us, will have to eventually face, defeat.
Yes, and you came back in 1960 and in 61. Was 61 the best game in Miami?
No, the best one fight was 1960, the second fight.
I menar det att gången går för ronden att starta. Så det spelar ingen roll hur goda vänner man är. Man ger och tar utan att bli... Ja, man kan bli ilska även i ronden. Men i och med att ronden är slut så är all ilska och allt annat väck. Och det tycker jag är det fina i boxningen. Alltså.
Floyd hoppas att ni ska träffas mycket mer när han kommer hit nästa år igen.
Ja,
det hoppas du också?
Det hoppas jag också, ja.
Ska vi ta och säga helt kort då vad Floyd sa i den här intervjun. Han gratulerade alltså Ingmar till 50-årsdagen. Han var mycket imponerad av Ingmar, både som boxare, en av de allra största genom tiderna, trots att Ingmar alltså bara var världsmästare i ett år. Alltså inte en speciellt lång tid jämfört med många andra världsmästare, men ändå betraktar Floyd honom som en av de allra största genom tiderna. Och han är också mycket imponerad av Ingmar som person och människa, och en människa som man gärna vill träffa fler, mer och mer i framtiden. Som boxare, alltså en av de största, som maratonlöpare. En fantastisk prestation, säger Floyd, av Ingmar, att bära runt på alla de här kilorna i ett...